Då har vi talat lite om Paulus, hans referens till att han mött Jesu bror, halvbror Jakob. Vi har talat om Josefus och Tacitus. Nu ska vi fokusera in på evangelierna. Som ju är förstås den utförligaste och viktigaste, de viktigaste källorna om Jesus. Därför att de inte bara ger några kortfattade meningar om Jesus, utan som ger en utförlig beskrivning, inte av hela Jesu liv, nästan ingenting förstås om hans barndom och ungdom, men som ger en utförlig beskrivning av hans offentliga verksamhet och med fokus på vad som händer den sista veckan i Jerusalem. Och det är därför de viktigaste källorna. Personen som vi pratar om här, Jesus från Nazaret, kan man datera med relativ exakthet. Han levde någon gång mellan 6 före Kristus och 33 efter Kristus. De som satte nollpunkten, det är lite egendomligt att han föds före Kristus. Men det beror ju på att man försökte långt senare i historien då hitta punkten som man tänkte att Jesus föddes och satte det som nollpunkt. Men man satte den fel. Så det kan vi vara ganska säkra på, att Jesus föddes några år före Kristus. Det råder en viss osäkerhet här kring exakt vilket år det är. Det man kan veta är att han föddes före Herodes den store. För man vet att Herodes den store dog 4 före Kristus. Och Herodes den store, det är ju han som befaller morden i Betlehem. Så då är Herodes den store lever när Jesus föds. Och Herodes den store dör 4 före Kristus. Alltså måste Jesu födelse ligga där. Ja, det skulle kunna vara samma år möjligen. År 4 före Kristus eller år 5 eller år 6. Det finns ju ett antal andra historiska gestalter som är involverade runt omkring Jesus. Det är 3 olika personer som är involverade i rättegången. Kajafas, som var överste präst mellan 18 och 37. Det innebär ju då att Jesu offentliga verksamhet är någonstans mellan 18 och 37, eller hur? Eftersom Kajafas är den som dömer honom. Pilatus var ståthållare mellan 26 och 36. Så har vi fått ihop det ytterligare lite. Då måste det ju vara någonstans mellan 26 och 36 som Jesus är en offentlig person. Herodes Antipas, de hette Herodes alla kungarna där, det heter elände. Så Herodes den store, han efterträds av en Herodes Antipas. 4 före Kristus till 39. Ja, så då får man liksom vissa tidsramar här. Det måste vara någonstans inom de ramarna. Så det innebär att man kan säga Jesus avrättades någon gång mellan 26 och 36. Men man kan bli ytterligare för det lite mer precis. Om Jesus korsfästes en fredag, och det verkar de synoptiska evangelierna vara tydliga på, att Jesus korsfästs en fredag, då kan man undersöka hur detta infaller i samband med den judiska påsken. Den judiska påsken flyttar sig ju utifrån, det har ju med månen att göra. Och om Jesus korsfästes en fredag någon gång mellan år 26 och 36, då kan vi veta att det måste vara antingen den 3 april 33 eller den 7 april 30. För det är enda gången som fredagen och påsken är relaterad på detta sätt i den tidsperioden. Så man kan säga med säkerhet, det var antingen 3 april 33 eller 7 april 30. Sen är forskarna lite delade här vilket av det var det. Och det hela spelar ju ingen roll. Det är sakligt så. Det har dykt upp ett nytt argument som talar för den 3 april 33. Och som är, tycker jag, ett väldigt fascinerande argument. Som är att man kombinerar en uppgift i apostlärningarna med astronomiska fakta. Om ni slår upp apostlärningarna och Petrus tal på pingstdagen. Då är det ju alltså 50 dagar efter uppståndelsen. Jesus visade sig under 40 dagar och sen så går det ytterligare. Så det är 50 dagar efter uppståndelsen. Det är alltså 7 veckor. Det är under 2 månader efter det att Jesus har avrättats i Jerusalem. Så det är i närtid. Och det är i samma stad som det hände. Så utgjuter då Gud sin ande. Det blir alla de här fenomenen. Folkmassorna kommer och Petrus måste förklara. Vad är det som har hänt nu att anden har utgjutits? Och om man läser från vers 14, då står det: då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda och talade till dem. Judar, ja, alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner. Och era gamla män har drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och det ska profetera. Så Petrus säger, det här är uppfyllelsen av en profetia från Joel. Gud har lovat att ge sin ande, nu har det skett. Men egentligen hade ju Petrus kunnat sluta sitt citat här. Han har ju fått sitt skriftbevis för den här andeutgjutelsen, eller hur? Men så fortsätter Petrus med att läsa ur Joel boks. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddade. Och sen så fortsätter det med: lyssna på mina ord, Jesus från Nazaret. Och så handlar det om hans död och om hans uppståndelse. Frågan är här: varför citerar Petrus de här orden om det som ska visa sig på himlen, om att solen ska förmörkas och månen vändas i blod? Och sen går han direkt över till att berätta historien om Jesus och hans korsfästelse, hans död och hans uppståndelse. Ni ser i vers 23, han utlämnades efter Guds lag och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda. Ja, det är ju enkelt för oss att tänka: solen ska vändas i mörker. Vad kan Petrus associera till och åhörarna han har framför sig? Ja, det är ju rimligt att tänka sig att de tänker på det som hände vid Jesu avrättning. Att ett mörker föll över jorden. Eller hur? Det är ju en dramatisk händelse. Att ett mörker föll över jorden. Det är en väldigt dramatisk händelse. Så här står alltså Petrus inför en folkmassa som har varit med om en 3 timmars form av solförmörkelse. Det är väldigt dramatiskt. Så det är klart, och så citerar han det här: solen ska förmörkas. Klart de har gjort kopplingar dit. Vad har det här varit för någonting? Det vet vi ju inte helt säkert. Det är lite svårsmält att tänka sig att det skulle vara en solförmörkelse. Dels för att man då astronomiskt kan räkna ut att det var ingen solförmörkelse då. Och dels för att solförmörkelse varar inte i 3 timmar utan varar ju bara i några minuter. Och det är klart att vi kan tänka att Gud gjorde ett kosmiskt under på gigantisk nivå, så att säga. Man kan ju inte utesluta det. Men man kan också fundera på om det har varit något annat. Ett förslag som har framkommit är att det här har varit en scirocco. Alltså en sandstorm som förekommer i Mellanöstern och som får precis effekten av en solförmörkelse. Alltså att det är så mycket sand i atmosfären så att det blir helt mörkt. Och det varar i flera timmar. Så texten förklarar ju inte vad det var som hände. Men jag tror faktiskt att man kan vara öppen för flera olika möjligheter. Att det skulle också kunna vara en sandstorm. Det finns flera berättelser i nutid som där människor har varit med om det här och som formulerar sig ungefär som evangelierna. Alltså att solen förmörkades och det varade i flera timmar. Det blev helt mörkt och det var en sandstorm. Nåväl, vi kan lämna det där här. Det riktigt intressanta är detta med månen som vänds i blod. Vad är det för någonting? Och här finns det då ny astronomisk information. Det finns något som heter månförmörkelse. Och det betyder inte att månen blir svart och inte syns. Utan det är ett fenomen där månen blir alldeles röd. Och där månen får, det är samma sorts fenomen som när vi ser en solnedgång. Så blir ju solen alldeles röd, eller hur? På grund av det är ju alltså hur ljuset bryts så färgas ju himlen alldeles röd och solen kan se alldeles röd ut jämfört med hur den är när den står rakt upp på himlen. Och idag så vet vi att den 3 april år 33 så var det en månförmörkelse synlig i Jerusalem. Och det är väldigt dramatiskt att se en månförmörkelse och se månen bli alldeles röd. Och när det har skett här i nutid så skriver tidningarna om det som ett av naturens fantastiska skådespel. Det var en månförmörkelse i Wales för inte allt för länge sedan, och tidningen Times skriver om det, hur människor, för då visste man att det skulle ske, hur människor samlas och hänförs över detta naturfenomen att månen blir alldeles röd. Och då är det så här, och detta är som man får gåshud. Tänk er fredagen, Jesus döms till döden, han torteras, han förs ut till avrättningsplatsen, han korsfästs någon gång på förmiddagen. Ett evangelium säger att det var 3:e timmen, ett annat evangelium den 6:e timmen. Det är ju på ett sätt en motsägelse. 3:e timmen är klockan 9, 6:e timmen är klockan 12. Samtidigt så jobbar man ju i den kulturen inte med vårt ur som är med minuter och sekunder, utan man delar in dygnet oftast i 3 timmars sjok. Så det är också så att om Jesus korsfästes med vår exakthet 10:30, hur ska man uttrycka det med deras kategorier? Ja, man får ju välja 3:e eller 6:e timmen, eller hur? Och rent tidsmässigt, om man ska tänka på allt som ska hända där på morgonen med rättegång och med tortyr och så är det, låter klockan 9 i tidigaste laget. Man hinner helt enkelt inte med allt det som ska ske där på morgonen. Så rent realistiskt så tror jag att Jesus korsfästes någon gång mellan klockan 9 och klockan 12. Och det är därför vi har båda uppgifterna. Någon gång under förmiddagen korsfästes Jesus. Mellan klockan 12 och klockan 3 faller det här mörkret över jorden. När Jesus hänger på korset så dör han. Det står vid 9:e timmen. Det är ju inte heller en exakt uppgift. Det betyder inte 15:00. Men någon gång på eftermiddagen, liksom runt den 9:e timmen, någonstans kanske mellan klockan 2 och klockan 4 på eftermiddagen, så dör Jesus. Hastigt tar man sig ner Jesu kropp, gör en begravning som blir lite mer tillfällig för man har ont om tid, och så inträder sabbaten. Och sen väntar hela Jerusalem på det som är tecknet på att man ska inleda påsken och börja påskmåltiden. Och det tecknet är att fullmånen kommer upp. Och vi vet exakt klockslaget när fullmånen blir synlig över Jerusalem. Det är nämligen klockan 18:20 den 3 april 33. Och då kommer månen upp. Blod, röd över Jerusalem. Och den visar sig mellan 18:20 och 19:11. Nu plötsligt blev det ju väldigt starkt att Petrus på pingstdagen citerar att Gud ska låta solen förmörkas och månen vändas i blod. Plötsligt blev det ju begripligt. Det måste ha gjort ett enormt starkt intryck på folket i Jerusalem, där så många har följt avrättningen av Jesus. Och så går man hem för att fira påsk. Och så väntar man. Månen ska gå upp och vi ska fira påsk. Och så kommer den upp blodröd. Kan man bevisa att det var det här? Det kan man inte. Men jag tycker att det är ett väldigt starkt argument. Det gör det meningsfullt att Petrus fortsätter att läsa profetien när den inte längre handlar om anden, det han ska försöka förklara. Utan han läser nästa stycke till. Därför att det sätter in det han sen ska säga om Jesus som har blivit avrättad. Det sätter in det i ett sammanhang. Så om ni frågar mig, så tror jag att Jesus avrättades den 3 april år 33.
Vad skulle Jesus vara när man är 40 år?
Just det. När han avrättades. Ja, det är sant. Vi har ju en uppgift om att Jesus var omkring 30 år när han framträdde. Jag tycker att det finns vissa argument för att säga att Jesus, att han föddes på våren 5 före Kristus. Och att han avrättades 33 efter Kristus. Men det innebär då om han föddes 5 före Kristus, då är han alltså 38 när han avrättas.
Eller 37.
Och då innebär att han är 34-35 någonting när han framträder. Och det stämmer ju med, alltså när man i antiken här säger han var omkring 30 år, det betyder ju att han var någonstans där 30-35. Det är ju en vad sa du? Eller 25. Man kan väl snarare, tycker jag, är det troligare att dra siffran uppåt av den anledningen att man värderade ju ålder och vishet och så. Och det är inte konstigt om Jesus väntar att framträda till han har nått en ålder där kulturen mer naturligt lyssnar till personen. Man hade ju inte alls den ungdomshyllningen som vi har i vår kultur. Så det är i alla fall rent mänskligt, är det ingen nackdel för Jesus att vara 35 jämfört med att vara 25 när han framträder. Okej, okay. Nu har jag redan börjat använda evangelierna, men det är det vi ska titta på nu. Vad finns det för anledning för oss att tro på evangelierna? Om jag tar upp det här med sekulära studenter och säger den viktigaste källan om Jesus, det är evangelierna. Det är det du måste läsa om du ska ta reda på vem Jesus är. Så ställer sig tre invändningar direkt på rad. De kommer som ett brev på posten. Eller, den analogin kan man inte ha längre i vår kultur. Den kommer som ett e-mail i inboxen. Första invändningen är så här. Ja visst, evangelierna. Men det är ju religiösa texter. Det är inte historiskt material. Kom igen, de är fulla av under och tecken och uppenbarelser och Gud talar och änglar och visioner. Och det är väl inte historiskt källmaterial. Det är ju religiös text. Det kan vi inte utgå från. Bra invändning. Nu måste vi tänka här. Hur ser det ut med historiskt material före upplysningen? Tror ni att det finns referenser till Gud eller gudar eller det gudomliga i texter från antiken och framåt? Ja, det är en retorisk fråga. Svaret är ja. Människor har ju trott på gudar och det gudomliga. Och de som har beskrivit historien har ofta gjort det i referens till det gudomliga. Om man bara får lov att läsa historiska texter som saknar religiösa referenser, då har vi inga texter kvar från 1700-talet. För människor har ju trott på Gud. Så det kan man inte använda som ett kriterium. Så här skriver en enteforskare som heter Ben Witherington. En sak som definitivt skiljer modern historieskrivning från praktiskt taget alla former av antik historieskrivning är att i antiken drog sig inte författarna för att inkludera det gudomliga eller övernaturliga i sina berättelser om historiska händelser. Det är inget unikt för evangelierna. Det finns i de andra historiska texterna vi läser om antiken. Så, låt mig ta ett exempel. Det finns en mycket berömd händelse när Julius Caesar har kommit med sina soldater till floden Rubicon i Italien. Om man passerar den floden innebär det att han deklarerar krig mot Rom. För det är det som är gränsen. Om han går över med sina soldater så startar han ett krig. Och det här är, Caesar är mycket ambivalent. Han vet inte om han ska göra det. Han förstår konsekvenserna och att han själv kan komma att gå under om han förlorar kriget. Men han kan förstås också vinna kriget. Men han vet inte hur han ska göra. Han bestämmer sig för att gå över floden den 10 januari 49 före Kristus för att tåga mot Rom. Vad är det som får honom att bestämma sig? Enligt Svetonius, en av de historieskrivare som berättar om Julius Caesar vid Rubicon, så är det för att gudarna ger honom en syn. Och han ser en varelse som spelar flöjt. Och Julius Caesar tolkar detta som gudarnas tecken på att han ska gå över Rubicon. Och när han har sett synen från gudarna så säger han: låt oss acceptera detta som ett tecken från gudarna. Och så uttalar han de världsberömda orden: tärningen är kastad. Och så bryter man upp, går över floden Rubicon och marscherar mot Rom och förändrar världshistorien. Historiker förkastar inte Svetonius för att han ger den här referensen till en gudomlig vision. Man är förstås fri som historiker att säga: ja, jag är inte säker på att gudarna verkligen gav Caesar den här visionen. Men jag kan fortfarande läsa Svetonius beskrivning av Julius Caesar och hur han tolkade händelseförloppet och hur han faktiskt sen gick över floden och marscherade mot Rom. På samma sätt är det med evangelierna. En historiker måste ju inte acceptera alla övernaturliga saker som berättas i evangelierna. Men man kan fortfarande läsa texterna som historiskt källmaterial. Ja, men är inte evangelierna alldeles för subjektiva? Men kom igen, alltså man vill ju ha objektivt historiskt material. Evangelierna är skrivna av hans vänner, av hans lärjungar. De trodde ju på honom. Nej, ska det vara meningslöst så vill jag ha objektivt material. Så låter invändningen. Då brukar min lite elaka motfråga vara följande: kan du ge ett exempel på ett objektivt material? Och klart, det brukar bli ganska tyst, för det är klart det finns inte. Allt historiskt material är ju subjektivt, skrivet från en infallsvinkel istället för en annan. Ta frågan om förintelsen. Man söker ju nu väldigt medvetet efter de sista överlevande från förintelsen för att få deras berättelse. För vi vet ju att bara om några år så har den sista personen dött och sen kan vi inte få mer kunskap, för det är borta med de som är borta. Är de subjektiva? Överlevarna, är de känslomässigt involverade? Berättar de från ett visst perspektiv? Ja. Du kan inte vara mer känslomässigt involverad än den som har överlevt förintelsen. Är de goda vittnen? Ja, kan inte ha bättre vittnen. De var ju där. Så det är en helt felaktig inställning att subjektivitet innebär att en källa underkänns. Däremot måste man ju vara medveten om att från vilket perspektiv ett vittne berättar. Och om man intervjuar en överlevande från förintelsen så är det förstås väldigt intressant att också kunna intervjua en lägervakt. För att få den sidan. Eller hur? Så här handlar det inte om att man underkänner en källa för att den är subjektiv, utan att man är medveten om källans tendens, från vilket perspektiv den här källan talar. Men den kan fortfarande tala helt sant, trots att den talar från ett visst perspektiv, eller hur? Jag brukar ta det här exemplet. Den här gamla farbrorn på bilden, det är Sokrates, den berömda filosofen. Hur vet vi någonting om Sokrates? Han har inte skrivit en rad. Vi har inte ett ord från Sokrates själv. Han liknar Jesus på det sättet. Att han inte skrev någonting själv som är bevarat. Han var en mäkta populär filosof i Aten. Ungdomar gillade honom. Han hade en intressant undervisningsmetod. Inte så här tradigt som jag gör med punkt 1, punkt 2 liksom. Så, utan han höll på att ställa frågor och tvingade studenter att själv reflektera och dra slutsatser och sortera upp och den sokratiska metoden. Han fick mäktiga fiender i Aten. Man ville röja honom ur vägen. Och han döms till döden. Han tömmer giftbägaren utan att röra en min och dör. Hur vet vi det? Ja, vi har fyra källor. Framförallt fyra källor om Sokrates. Och de är så här. Det är Aristofanes som var en samtida komediförfattare. Han skriver om Sokrates. Det är Platon. Som var Sokrates lärjunge under 8 år. Under en tidsperiod av 50 år efter Sokrates död skriver Platon om sin vördade mästare som han beundrar oerhört. Så är det Xenofon. Som var Sokrates vän. 40 år efter Sokrates död skriver han 3 vänböcker om honom. Och sen är det Aristoteles som var lärjunge till Platon. Så då är man ett steg längre bort ifrån personen. 50-60 år efter Sokrates död skriver Aristoteles. Nu säger historiker att av de här 4 källorna så är det 2 som har prioritet som är bättre, högre värderade än de andra. Och det är Platon. För han var Sokrates lärjunge. Det innebär att han vet vad Sokrates stod för. Hur han arbetade, hur han undervisade, hur han tänkte. Han följde honom ju. Och det är Xenofon. För han var Sokrates vän. Han visste vem han var. Och ni förstår ju vart jag vill komma. Det är en källas fördel om ni kommer från en lärjunge och en vän. För de sitter ju på den riktiga informationen. Tänk efter själv om du ska skriva en biografi. Eller om någon ska skriva en biografi om dig. Så får de inte intervjua dig. Vem ska man då prata med? Alla människor har ju en cirkel av andra människor runt omkring sig. Som bättre än resten av mänskligheten vet vem just du är. Eller vem just de är. Och det är ju dem man vill prata med. Familjen, barnen, föräldrarna, vännerna, kollegorna, grannarna. De i cirkeln. Om det är lite känd person, det är klart man kan läsa tidningsklipp och tidningsartiklar. Får man så här utanför perspektiv. Visst, det är viss information. Mycket intressantare att få prata med frun eller med barnen. För det är ju de som vet. Så, att det här kommer från Jesu lärjungar och från hans bästa vänner. Det är ju själva grejen. Det kommer ju från de som vet vem han var. Det är hur intressant som helst. Visst, de trodde på honom. Men de är också helt öppna med det. De försöker inte dölja sin tendens. Vi skriver detta för att vi önskar människor ska komma till tro. Vi har kommit till tro. Och här är anledningen. Den tredje invändningen. Då säger man så här. Ja, men är det verkligen historiska källor? Det känns inte alls så. Skinnband och guldsnitt och prassligt blad. Och ni håller ju på i kyrkan när ni liksom predikar och mediterar och ber. Och det här är ju någon sorts andaktsmaterial. Det är väl inte en historisk källa? själva känslan är liksom... Ja, det här kan man höra en massa från också personer som är kristna teologer och så. K.G. Hammar igen. Han kan säga så här. Evangelierna, de är ju till sin karaktär trosdokument. Därmed vittnar de i första hand om den tro som fanns i de första kristna församlingarna. Inte om den historiska Jesus. Så han tänker ju så här att ja, men det här är ingen historisk källa om Jesus på 30-talet. Utan det här är en historisk källa om hur kristna predikade på 80-talet. Det här reflekterar de kristnas tro. Inte den historiska verkligheten runt Jesus. Och det här har varit väldigt vanligt under 200 år. Att man skiljer på historiens Jesus. Vem var den här personen på 30-talet? Och sen... kyrkans Kristus. Alltså vad kristna sen säger om honom i sin förkunnelse. Och det är någonting helt annat än vem han var. Man gör den här uppdelningen. Och då blir detta ett trosdokument. Det speglar de kristnas religiösa övertygelse. Inte en historisk verklighet. Det här är en väldigt viktig fråga. Är detta historiskt material? Väldigt många läsare genom historien har ju uppfattat det precis så här. Och inte bara vi enkla bibelläsare utan också framstående litteraturforskare. Jag gillar det här citatet av C.S. Lewis. Han var ju en skönlitterär författare men han var framförallt en av sin tids främsta litterära akademiker. Han hade ju han var ju professor i medeltida litteratur. Så han är ju en litteraturforskare av rang. Och han säger så här. Jag har läst dikter, kärleksberättelser, visionslitteratur, legender och myter hela mitt liv. Jag vet vad de är. Jag vet att inte något av det är så här som evangelierna är. Alltså, han menar, om man läser evangelierna, då är det inte... religiös litteratur. Det är inte myter och legender man kommer i kontakt med. För de ser annorlunda ut. Det är det här han är expert på. Och evangelierna har en annan karaktär. Intressant. Så en nutida litteraturvetare som heter Holly Ordway. Hon har gjort precis samma upptäckt. Hon skriver så här. Och hon är litteraturforskare och säger... Jag läste igenom evangeliets berättelser igen och försökte ta in vad de sa. Jag var tvungen att erkänna att de återgav fakta, inte sagostoff. Jag hade genomdrängts i folklor, fantasi, legend och myt ända sedan jag var barn. Och jag hade studerat dessa litterära genrer som vuxen. Jag kände till deras struktur, deras smak, deras rytm. Inget av dessa stilistiska fingeravtryck dök upp i Nya testamentets böcker som jag läste. Evangelierna hade en oemotsäglig historisk struktur med all udda klarhet i detaljer som kommer när en författare återberättar något så stort att även när han berättar det kan han inte se alla konsekvenser. Det här berättar hon i en bok om sin väg till kristen tro. Så hon är litteraturvetare, inte kristen, börjar läsa evangelierna och upptäcker att det här är ju inte... myt, legend, sagor, religiös text. Det här är ju historisk faktatext. Och det blir en viktig bit i hennes väg till tro. De riktigt goda nyheterna är att bland akademiska teologer så har man nu övergett hållningen som Hammar har. Den var den helt dominerande hållningen när han läste teologi på 60-talet. Men den har man nu övergivit. Och det är mycket genom den här mannen som heter Richard Burridge som är en världsledande forskare när det gäller evangeliernas genre. Vad är evangelierna för sorts litteratur? Och i den här boken What are the Gospels? A comparison with Greco-Roman biography. Alltså vad är evangelierna en jämförelse med grekisk-romersk biografi-genre? Så visar han att evangelierna inte är trosdokument utan tillhör genren grekisk-romersk biografi. Och nu blir det intressant. Burridge, B-U-R-R-I-D-G-E. Burridge. Så han kan i slutet av sin bok säga så här: identifieringen av evangeliets genre som en typ av grekisk-romersk biografi har nu blivit konsensus bland NT-forskare. Alltså det är den gemensamma uppfattningen. Det är den dominerande uppfattningen. Att detta är en biografi över Jesu liv. Inte ett trosdokument. Alltså precis det som vanliga bibelläsare alltid har känt in. Och som de här litteraturvetarna har känt in. Har nu teologerna äntligen kommit i fatt. Och säger samma sak. Det här handlar om en verklig person. Det är grekisk-romersk biografi. Nu ser de biografierna inte identiska ut som våra. När vi skriver biografier i vår tid, då täcker vi in hela människans liv. Vi lägger mycket stor vikt vid barndom och uppväxt och tonår och föräldrarrelationer och uppbrottet från föräldrar. Därför att vi tänker så här att den perioden formar en person och vår, så väldigt mycket. Så ska vi förstå en människas senare liv måste vi ha mycket om den här den tiden. Så tänkte man inte i antiken. Så därför berättar antikens biografier mycket lite om födelse, uppväxt och tonår och så. Utan man berättar ofta så här, en person föddes och sen går man direkt till personens livsgärning, den offentliga delen av personens liv. Precis som evangelierna gör. Markus har ju inte ens med Jesu födelse. Matteus och Lukas har mycket kortfattat och sen så är det de här betydelsefulla åren. Nu ska vi se. Jag tror att vi gör så här. Vi väntar där. Okej, då har jag mött tre invändningar. Jag har försökt öppna vägen här för att vi ska läsa evangelierna. Nu ska jag efter pausen här försöka ta upp de positiva argumenten för evangelierna. Jag har mött tre invändningar. Är de inte för religiösa? Är de inte för subjektiva? Är det verkligen historiska källor? Jag har försökt visa att jag försöker besvara de invändningarna. Så nu ska jag ge en positiv argumentering för evangeliernas historiska trovärdighet.